lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Apostlagärningarnas 23 kapitel där Paulus nu är i fängelse. Och vi ska steg för steg vandra tillsammans med Paulus till Caesarea, där han kommer att tillbringa cirka 2 år innan han sänds till kejsaren i Rom. När människor blev frälsta var det Gud som verkade i Paulus liv. När Paulus och Silas sjöng lovsång och fängelsemurarna föll var det Gud som verkade. Men också när den uppjagade människomassan misshandlade honom var Gud lika nära. Och Paulus var lika mycket i Guds vilja när han led som när han triumferade. I Filipperbrevet 4:12 säger han: Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Och i andra Korinterbrevet 7, vers 4 säger han: Jag har fått all tröst jag kan önska. Jag har glädje i överflöd mitt i alla mina lidanden. Och i Filipperbrevet 1, 29 säger han: Ty ni har fått nåden att, ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. Också när Paulus får ett slag över munnen på grund av sitt vittnesbörd, så är han helt och fullt i Guds plan. Det är sant att han blir arresterad och att han har det svårt på många sätt. Men det betyder inte att han inte är i Guds plan med sitt liv. Och när vi nu ska vandra vidare genom apostlagärningarna ska vi verkligen se Guds mäktiga hand i denne mans liv. Och den samma som verkade i Paulus liv önskar också vara verksam i ditt och mitt liv idag. Mitt i vår vardag, i de mest allmänna vardagliga händelser, är Gud verksam i våra liv. Där vi kanske på många sätt lever i en rutinmässig vardag med problem och ljuspunkter. Någon upplever kanske mera mörka moln på sin himmel än sol och värme. Men du är inte glömd av Gud. Gud bryr sig om just dig och din situation. Men bryr du dig om Gud? För är det något mänskligheten behöver idag så är det Gud. Och han möter oss genom Bibelns ord och andens uppenbarelse. Och jag råder dig att söka honom, inte extrema upplevelser. Och inte heller ska du fly in i ceremonier och ritual. Men till Kristus kommer du genom att enkelt tro hans ord. Du kan lita på honom. Han är sanningen. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften. Han vill undervisa dig, leda dig och styra dina steg, var tid och stund, i vardag som helg. I förra programmet så såg vi hur den romerska kommendanten arresterade Paulus, satte honom i fängelse och hade tänkt att prygla honom. När Paulus frågade: Är det tillåtet att prygla en romersk medborgare som inte är dömd för något? Ja, kommendanten var verkligen nära att göra det svårt för sig. Han var nära att prygla en romersk medborgare som ännu inte var dömd för något brott. Paulus var jude, men också romersk medborgare. En bildad man som talar flytande grekiska. Och nu ska judarnas höga råd, som bestod av de religiösa ledarna, förhöra honom. Nu står han inför judarnas råd. Och det är från Gud Paulus har sin frimodighet. Och vi läser i Apostlagärningarna kapitel 23, verserna 1 och 2. Paulus såg på rådet och sade: mina bröder, jag har alltid in till denna dag tjänat Gud med gott uppsåt. Då befallde överste prästen Ananias dem som stod bredvid att slå Paulus över munnen. Det är helt enkelt skrämmande att märka överste prästens brutalitet. När vi tänker på att hans kallelse var att representera Gud. Men Paulus slog inte tillbaka, utan överlämnar domen till Gud. Och vi läser vers 3. Men Paulus sade till honom: Gud ska slå dig, din vitmenade vägg. Du sitter här och skall döma mig efter lagen. Men mot lagen befaller du dem att slå mig. Efter romersk lag var det förbjudet att slå någon innan domen var fälld. Att en man blivit arresterad och anklagad för ett brott ger inte soldaterna rätt att misshandla eller förödmjuka honom. Rent teoretiskt så garanterade den romerska lagen varje människa en rättvis behandling. Liksom också idag det finns många vackra politiska teorier som tyvärr glömmer att räkna med syndafallets skada och människans maktbegär och ondska. Och här upplever vi att även den romerska lagen går att töja och sträcka. Så rättvisa är beroende av vem som övervakar lagen. Och vår nöd idag avhjälps sällan av att förändra regeringsparti, oberoende av vem som nu måtte sitta där. Vi måste förändra människornas hjärtan. Det är människan som måste förändras. Överste prästen beordrar någon att slå till Paulus över munnen. Och Paulus ger honom ett ganska kraftigt svar. Och det skulle vara svar nog till dessa som försöker göra Paulus till en menlös och tillbakadragen stackare. Tålamod och ödmjukhet betyder att överge hela sitt liv till Guds vilja och väg, oberoende av kostnaden. Paulus är både ödmjuk och from, vilket alltså inte betyder att han finner sig i all falskhet och orättfärdighet. Klart och tydligt säger han: Gud ska slå dig, din vitmenade vägg. Du sitter här och ska döma mig efter lagen. Men mot lagen befaller du dem att slå mig. Det visar också att Paulus känner lagen. Och vi läser verserna 4 och 5. Förolämpar du Guds överste präst, sade det som stod bredvid. Paulus svarade: jag visste inte, bröder, att han var överste präst. Det står ju skrivet: en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Jag tror inte att Paulus ljög, men samtidigt så hade ju Paulus varit farisé och borde verkligen ha känt igen överste prästen på långt håll. Några förtolkare menar att detta stadfäster den tanken att den tagg i köttet som Paulus talar om i andra Korinthierbrevet 12 skulle vara att han led av en ögonsjukdom och såg dåligt. För mig personligen verkar det inte så sannolikt, eftersom han trots allt reste runt i stora delar av världen och försörjde sig som tältmakare. Och det är ju inte ens säkert att det i Paulus tillfälle handlade om en sjukdom. Det kan också handla om ett lidande som han har på grund av sin tjänst för Jesus Kristus, alltså ett Kristuslidande. Så Paulus uttalande, jag visste inte bröder att han var överste präst, kan vara en ironisk kommentar. Det vill säga, kan en överste präst verkligen uppföra sig på det sättet? Det finns också förtolkare som menar att Paulus kan ha hört uttalandet utan att veta att det var överste prästen som sa det. Paulus kände lagen. Det står ju skrivet, säger han, att en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Av Nya testamentets samlade vittnesbörd vet vi att Paulus var en man som kände lagen och som respekterade den. Men han finner sig inte i att man missbrukar lagen, utan ger klart och tydligt besked. Du sitter här och skall döma mig efter lagen, men mot lagen befaller du dem att slå mig. Paulus vet vad han talar om. Han känner lagen. Och överste prästen vet att Paulus har rätt. Därför kan han inte svara Paulus, utan ger istället order om att man ska slå honom på munnen. Som någon uttryckte, när huvudet varken kan eller vill, får hellre armarna hjälpa till. Apostlagärningarna kapitel 23, vers 6. Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadduceer och en annan del fariseer, höjde han rösten och sade till rådet: mina bröder, jag är farise och mina fäder var fariseer. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta. Här får vi veta något mera om Paulus. Även Paulus far var farise, sannolikt en välstående man. Paulus visste att sadduceerna var liberala och fariseerna var fundamentalister. Och därför säger han, det är för hoppet om det dödas uppståndelse som jag nu ställts inför rätta. Och vi läser verserna 7-9. När han sade så utbröt ett gräl mellan fariseerna och sadduceerna, och man delade sig i två läger. Sadduceerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse, och inte heller änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta. Det blev ett väldigt ropande, och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och hävdade sin åsikt. Och de sade, vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom, eller en ängel. När fariseerna hör att Paulus är farise och att hans far också var farise och att han anklagas just för det som de var så oeniga med saduceerna om, då ger de honom sitt stöd. Han är ju med i vår organisation. Och vers 10. Grälet blev så häftigt att kommendanten fruktade att det skulle slita Paulus i stycken. Och han kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till fästningen. Det är första gången att läkaren Lukas skriver om ett häftigt gräl. Och med tanke på hur försiktigt han brukar uttrycka sig, så kan vi bara tänka oss vilket tumult det var. Men när trycket ökar och fienderna rasar, möter Gud sina tjänare på ett speciellt sätt. Som vår dag är, så ska också vår styrka vara. Ty Gud överger inte sina tjänare i striden. Och vi läser vers 11. På natten kom Herren till honom och sade: Var inte rädd, så som du har vittnat om mig i Jerusalem, måste du också vittna i Rom. Här stadfästs på nytt att Paulus verkligen är mitt i Guds plan, när han nu går mot Jerusalem och lidande och martyrdöd. Och när Gud säger var inte rädd, så betyder det inte att han inte ska möta svårigheter och lidanden. Men välfärd och egoism gör att vi ofta är rädda för fel ting. Jesus säger i Matteus 10:28: Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället för honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Herren säger till Paulus: Var inte rädd, vittna i Rom. Och vi läser vidare Apostlagärningarna 23, verserna 12 till och med 15. Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 män som deltog i denna sammansvärjning, och de gick till överste prästerna och de äldste och sade: Vi har svurit en ed att inte röra mat eller dryck förrän vi dödat Paulus. Ni ska därför nu tillsammans med det övriga rådet lämna in en anmälan till kommendanten, så att han skickar ner Paulus till er. Säg att ni vill undersöka hans fall närmare. Vi står färdiga att döda honom innan han kommer fram. Paulus systerson hade emellertid varit där och fått reda på detta bakhåll, och han gick till Paulus i fästningen och talade om det. Paulus kallade på en av officerarna och sade: För den här ynglingen till kommendanten. Han har något att berätta. Officeraren tog honom till kommendanten och sade: Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig, för han har något att säga dig. Som romersk medborgare så hade Paulus denna möjlighet. Gud kunde ha visat Paulus detta i en dröm, men för det mesta använder Gud mycket naturliga vägar för att hjälpa. Ingen är mera naturlig än Gud. Det är ju han som skapat naturen. Här får vi också veta att Paulus hade en syster som bodde i Jerusalem. Och vi läser verserna 19 till och med 22. Kommendanten tog ynglingen vid handen och gick avsides med honom och frågade: vad är det du vill berätta för mig? Han svarade: judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon för att det ska få utreda hans fall närmare. Men gå inte med på det, för mer än 40 av dem har planerat ett bakhåll och svurit att varken äta eller dricka förrän de har dödat honom. De står färdiga och väntar bara på att du ska svara ja. Kommendanten sade till ynglingen att inte tala om för någon att han hade avslöjat detta och lät honom sedan gå. Lägg märke till att Paulus är inte överandlig svärmare som säger till sin systerson: tack för tipset, men jag litar på Gud, så nu kan du bara gå hem igen. Paulus är öppen för syner och visioner, men lika öppen för de mest naturliga vägar, och använder förnuftet Gud givit honom. Det gjorde också den hedniska kommendanten. Och vi läser vers 23 och 24. Därefter kallade han till sig två av sina officerare och sade: tre timmar efter mörkrets inbrott ska 200 man stå färdiga att gå till Caesarea. Dessutom 70 ryttare och 200 man hjälptrupp. Det skulle ha med sig riddjur åt Paulus och se till att han kom oskadd fram till ståthållaren Felix. 470 man, det vill säga nästan halva garnisonen i Jerusalem, ska föra Paulus till Caesarea och ståthållaren Felix. Och vi läser vidare. Han skrev också ett brev av följande lydelse: från Claudius Lysias till Felix. Högt ärade ståthållare, den här mannen hade gripits av judarna och var nära att dödas av dem när jag ingrep med min trupp och förde honom i säkerhet, sedan jag erfarit att han var romersk medborgare. Kommendanten i Jerusalem vill verkligen förklara för ståthållaren i Caesarea att han sköter sina plikter och beskyddar romerska medborgare. Och vers 28 och 29. Då jag ville veta vad de anklagade honom för, tog jag ner honom till deras råd. Jag fann att anklagelserna mot honom gällde tolkningar av deras lag, något som förtjänar döden eller fängelse anklagas han inte för. Det är uppenbart att Claudius Lysias, kommendanten i Jerusalem, faktiskt aldrig fick klart för sig vad Paulus var anklagad för. Han visste bara att det hade med judarnas lag att göra, och det var inget som förtjänade fängelse. Vi läser verserna 30 till och med 35. Eftersom det nu har meddelats mig att judarna planerar ett överfall på honom, skickar jag honom direkt ner till dig. Samtidigt har jag anmodat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog enligt sina order hand om Paulus och förde honom under natten till Antipatris. Nästa dag återvände de till sin förläggning medan ryttarna fortsatte med honom. När de kom fram till Caesarea gav de ståthållaren brevet och förde också Paulus in till honom. Han läste brevet och frågade Paulus från vilken provins han var och fick veta att han var från Kilikien. Jag ska höra dig när dina anklagare har infunnit sig, sade han och befallde att Paulus skulle hållas under bevakning i Herodes palats. I nästa program så ska vi se att Paulus fiender som anklagade honom var mycket snabba när det gällde att komma ner till Caesarea. De brann av hat och skydde inga medel. De var redo att följa efter Paulus, vart han än hade blivit sänd. De skulle anklaga honom, få honom dödad. Paulus blir under eskort förd från kommendanten i Jerusalem till ståthållaren i Caesarea. Det är Guds plan. Paulus upplever verkligen många svårigheter, men han är inte utelämnad åt ödets nycker eller tillfälligheter. Hans fiender tror nog det, men sanningen om Paulus är: det går efter planen. Låt oss aldrig glömma att det är Paulus som sagt i andra Korinterbrevet 2:14. Gud vare tack som genom Jesus Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg. Det står faktiskt alltid. Men det var ett triumftåg i tro med en konung som spikades till korset, men som nu var uppstånden. Det var inte ett jordiskt triumftåg, men ett andligt. Och Paulus själv beskriver det så här i andra Korinthierbrevet 11 från vers 23. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus 1 slag. 3 gånger har jag slitit spö, 1 gång har jag stenats, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, 1 helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Det är Paulus triumftåg i Kristi fotspår. Och vi ska fortsätta att följa honom på detta triumftåg i nästa program. Till dess säger jag, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.